Ja, hej på er allihopa och välkomna till simpodden Hultén och Jansson. Det här är upplaga nummer 43 sedan vi satt igång i fjol i april. Kommit en bra bit på vägen. Har du kommit någon bit på vägen efter separationsångesten efter sim-OS, Thomas Jansson?
Ja, jag kan hålla med om att det var lite skönt att ha en vanlig natt. Den här senaste. Men jag är ju inte mätt på simning än. Det hoppas jag dröjer många, många år.
Mm. Ja, det hände ju mycket på slutet. Och vi ska väl titta lite på det. Och har försökt samla ihop oss här också. Vi sköt ju upp den sista podden till att den skulle inträffa med sändning nu istället. För att vi skulle få lite distans till de olympiska lekarna i simbassängen.
Ja, och så för att inte det varit några finaler sista passet. Det överraskade ju oss lite svenskar i finalerna sista passet.
Så var det ju. Men vi ska väl titta lite på och försöka se hur kan man utvärdera det här med OS i simning för svensk del och för andras del också. Det finns ju många olika parametrar sett att utvärdera det här. Om man tittar på medias sätt att se på svensk simning efter OS så är det ju guld och gröna skogar och tre medaljer och hälften av den medaljskörd som Sverige har tagit hittills på OS tillhör ju simmarna. Det kan vi väl vara nöjda med, eller?
Jag tycker det är ett lysande och väldigt djupgående sätt att utvärdera, så jag tycker det räcker så. Nej, alltså det är ju, vi får ju leva med att det är ju så media jobbar och kanske ska jobba, och det kanske är enda möjligheten för dem, för de kan ju inte gräva så djupt även om de försöker gräva där de står. Såklart räcker ju inte det som utvärdering. Vi ska ju såklart njuta av medaljerna och njuta av att svensk simning är kanske mer i ropet medialt än vi någonsin har varit. Men när man ska utvärdera, då blir det ju mer komplext.
Mm. Det finns ju många olika modeller. En av de allra vanligaste, det är ju att räkna antalet personliga rekord under ett mästerskap och därför få fram en procentsats som talar om hur så många procent av antalet starter har gett personliga rekord. Om vi skulle använda den utvärderingsmodellen och titta på de simmarna, svenska simmarna som fanns med på OS, det är inte många som slog personliga rekord.
Nej, det är ju bara tre stycken, varav då en av de tre slog på sin icke-huvuddistans, Simon på 200 fjäril. Och sen var det Erik som gjorde det två gånger på sin huvuddistans, 200 bröst då, och sen Sara på både 100 fjäril och 200 frisim. Mm.
Så att på tre distanser av fyra distanser ska jag säga av tre simmar slogs till personliga rekord. I övrigt så kan man då gå och matcha det här mot säsongsbästa och så vidare. Och, när jag sätter mig ner och funderar på det här så tänker jag så här bland annat att man kanske ska titta på ett annat sätt att utvärdera. Man kanske ska titta på hur har det gått för olika grupper på de här mästerskapen. Det finns ju folk som har gått olika spår. Om vi tittar på de här olika träningsspåren som har varit ur den svenska simlandslaget, så utbrister det i fyra olika spår kan man väl säga. Och då spår nummer ett, det är NEC-spåret. Där simmarna har tränat på heltid på det nationella elitcentret i Stockholm. Och vilka simmar är det som har varit där då?
Det är ju Sara och det är ju Erik och det är Simon som har varit där full tid. Och så kan man säga att
Stina också.
Stina också har varit där full tid.
Det är fyra simmar. Det är spår nummer ett. Spår nummer två, det kallar vi det skånska spåret. Med följande simmare då.
Ja, då skulle ju det vara Louise, Ida Marco Varga, Ida Lindborg och Sofie Hansson.
Mm. Och så har vi spår nummer tre. Det är det jag kallar kombispåret. Australien NSC. Med två simmare.
Ja, det blir ju då Michelle och Jenny som har tillbringat större delen av vintern borta i Australien.
Mm. Och sen har vi då spår nummer fyra. Det är Alshammar Railway. Alltså Alshammars eget spår där. Det är det fjärde spåret. Så det är de fyra olika grupperna som man kan säga har befunnit sig i det svenska simlandslaget under OS. Så tittar man på de här så är det faktiskt bara i ett av spåren som det har slagits personliga rekord. Och det är i NSC-spåret. Där tre av fyra simmar har slagit personliga rekord. På någon lopp. I de andra grupperna har man inte slått något personligt rekord. Det kan ju vara ett sätt att utvärdera en simning och fundera runt hur simmarna, var de kommer ifrån och hur det har gått bland de här grupperna. Vad säger de då? Mm.
Ja, men det är klart att man ska titta på hur var de har tränat för att ha det som underlag för att göra en utvärdering hur det har gått. Så det tycker jag ju är väldigt rimligt. Och det är klart att då blir ju Skånespåret, var det så du kallade det? Ja, det blir ju en väldigt Vad sa du?
Ja, det stämmer.
Ja, det blir ju en väldigt motpol mot NSC-spåret kan man säga. Mm. Eftersom där har det varit långt ifrån kanske den succé man hade hoppats på.
Tittar vi på Tessanspåret utan att då liksom utvärdera in absurdum, så för mig i alla fall, och då lägger jag kanske mer en känslomässig värdering av det hela, så tycker jag att det har gått bra. Jag tycker att det är bra av Therese Alshammar att göra en tid bara två tiondelar långsammare än hennes OS-tid från 2000 när hon tog silver.
Eller var till och med två tiondelar snabbare va? Ja, nu blir jag osäker. Långsammare.
Okay. Ja, 24-5 i silver.
Ja, just det. Mm.
Och sen har vi då kombi med Australien NSC med Jenny Johansson och Michelle Coleman, där man gjorde sina bästa tider tidigt på säsongen och i Australien. Och sedan har det inte gått så bra. Däremot kan man ju då till deras så att säga, försvar säga att det är ju väldigt bra Michelle gått till en OS-final.
Ja, och jag skulle vilja säga som så här, även om hon hade gjort samma tid och varit nia, så tyckte jag det var starkt av henne att vända upp den första dagens besvikelse när hon simmade lagkapp och sen startade upp sen med 100 frisim eller lagkappens två lopp menar jag, där hon inte var nöjd och själv uttryckte i någon av intervjuerna att det var lite déjà vu från Kazan, där hon heller inte tyckte att hon fick till 100 frisim, alltså långt över pers, och sen vända upp det och göra en så bra simning som hon gjorde på 200. Hon gjorde egentligen fyra habila lopp, varav ett var riktigt bra den i semifinalen. Så att absolut, jag tycker hon ska åka med en väldigt hög svansföring från Rio. Mm.
Ja, man kan titta på det här på olika sätt, och vi ska titta på några olika andra sätt också när vi kommer tillbaka, och då ska vi gå igenom simmar för simmar, och så ska vi jämföra med tidigare års mästerskap hur mycket finaler vi fick uppleva för svensk del. Vi kommer alldeles strax tillbaka med lite mer. Ja, vi tittar lite på hur det gick för det svenska simlandslaget på OS. Och om vi skulle gå igenom simmarna och strikt se hur de lyckades under de olympiska spelen kontra deras personliga rekord. Om vi börjar med Sara, så har du gjort en liten notering här. Utmärkt. Soppatorsken på slutet var nog mental trötthet. Gjorde 16 lopp.
Ja. Jag tror det sammanfattar väl ganska väl. Alltså det är ju en, det är en så imponerande insats som allra helst. Hon har utvecklats, hon har klarat den mentala biten och hon har klarat större delen av ett mästerskap. Då har man nog gjort i stort sett det mesta rätt.
Michelle Coleman, hon slog inte pers i något lopp. Hon simmade 7 lopp och var i en OS-final ska jag säga på 200 frisim. Och sedan så var hon med och simmade 2 lagkapsfinaler också.
Har nog ändå lite att fundera på hur man kan, om man nu ska bibehålla konceptet att ligga på vintern i Australien för att sen vara hemma vid så att säga på sommardelen, hur man kan förädla det så att det kanske leder till att de personliga rekorden kommer på sommaren.
Louise Hansson, hon har varit mer eller mindre ur form sedan i vintrar. Matchades ganska hårt på OS, simmade 6 lopp. Och därav 2 stycken OS-finaler i lagkapp.
Ja, jag hoppas ju att hon relativt fort kommer ur den här formsvackan. Och det här var ju något som syntes tidigt i våras att hon hade ett hack i sin utvecklingsskiva så att säga. Och matchades väldigt hårt, vilket jag kan lite grann förvånats över med tanke på att det var en del tårar inblandat. Och det är ju en avvägning då att simma fler lopp och få mer tårar, eller hur man ska tänka.
Ida Marco Varga slog inga personliga rekord, gjorde 4 lopp under OS och simmade i, ska säga så jag inte ljuger för mycket, 2 stycken lagkapsfinaler. Och simmade i 4x100 frisimslaget också i finalen.
Hon är ju en bit från sitt personliga rekord och det kanske man hade hoppats, men det kanske inte var realistiskt med tanke på att hon startade upp förberedelserna ändå ganska sent inför 2016. Hon har väl inte tränat fullt ut mer än senaste året, så det är klart att hon simmar ju klart mycket bättre än förra året och det är ju bra. Sen hade vi väl kanske en dröm, både du och jag, att hon kanske skulle komma ner på sina personliga rekord.
Sen hade vi då Stina. Stina som simmar medley. Inget personligt rekord där. Var med och skulle simma frisimslagkappen eller var backup och reserv i 4x2-laget. Fick bara göra 1 lopp och gjorde ett säsongsbästa. Var själv ganska nöjd med sitt lopp på 200 meter medley, Stina Gardell.
Och hon gjorde ju ett starkt frisim, men om det beror då på att hon var i väldigt god form i frisim eller om hon simmade så taktiskt skickligt att hon kunde göra en sista bra 50 medelloppet, det vet jag inte. Så att hennes frisimsform vet vi inte så mycket om.
Hon är svår att utvärdera, definitivt. Ja. Ja. Ida Lindborg, hon fick göra 1 lopp. Det blev inget personligt rekord. Och fick inte vara med efter försöken på 4x100 frisim.
Kan jag tycka på ett vis var lite synd att hon inte fick någon mer chans. Det är väldigt svårt att vara både debutant och gå i första dagen på ett OS som hon fick göra i försökslagkappen. Och hon var ju i väldigt nära det snabbaste hon har simmat förut. Det var ju inte mer än några tiondelar om jag kommer ihåg mina noteringar rätt här. Hade nog önskat att hon hade fått chansen i någon mer gång under veckan.
Jenny Johansson, hon gjorde 3 lopp, inget personligt rekord, gjorde försök och semifinal på 100 bröstsim och försök i medleylagkappen och var dryga halvsekunden över sitt bästa.
Ja, och har visar vi många i världseliten en ganska långsam hemgång som alltså andra 50:an och jag funderar då på om det beror på att hon lägger lite för mycket kraft i början eller om det är någonting i träningsbilden eller återhämtningen som påverkar att det går långsamt hem.
Therese Alshammar, inget personligt rekord, simmade två lopp, gjorde årsbästa i de här två loppen. Och som sagt var, hon räckte inte riktigt till för att gå till final på 50 frisim.
Nej, och tittar man på hur det såg ut så sent som på EM, då jag har ju varit oerhört liksom pro att Therese ska till OS, och visst kan hon komma ner mot sina personliga rekord etc. under vintern. Men sen på EM, som ju inte såg bra ut, då börjar jag verkligen tvivla. Och med det som utgångspunkt så tycker jag hon vände upp det här på ett väldigt bra sätt. Och det var väl så väl att hon var till OS och fick göra det här OS-et. Så hon måste bedömas utifrån det perspektivet. Det var bra.
Mm. Erik Persson gjorde två personliga rekord på 200 meter bröstsim i försök och semifinal, satt svenska rekord och simmade hyfsat fort på 100 bröstsim också. Kommer ifrån det här alldeles utmärkt, kan man tycka.
Ja, gör ju då följer ju upp ett succéfullt VM i Kazan och en väldigt bra tävling uppe i Swim Open i Stockholm med att, precis som du säger, sätta personligt. Visst, det var starkt.
Simon Sjödin satt personligt på sin andra distans, det vill säga 200 fjärilsim. Gjorde inte på huvuddistansen 200 medley, simmade fyra lopp och gick till semifinal på de här två distanserna. Hur bedömer vi Simon?
Det är jättesvårt att bedöma hans 200 medley. För alltså 200 fjäril gjorde han ju bra. Han gjorde ju en bra försökssimning och sen var han väldigt nära sitt svenska rekord även i semifinalen. Såg stark och trygg ut på alla sätt och vis. Jag blev jätteförvånad att det blev så långsamt som det blev på 200 medley. Och en utvärdering handlar ju inte bara om kanske vad man har tränat. Det handlar om många faktorer. Han kanske ändå blev lite stressad när han verkligen ville nå den där finalplatsen.
Tittar man på antalet uppnådda finalplatser under mästerskapen bak igenom, så kan vi börja då med Rio naturligtvis. Hade vi 6 finalplatser. Lika många som vi hade i London, och i Sydney hade vi 7. Vi har lite frågetecken på materialet, det är lite tunt alltså.
Ja.
Så 7-6-6, det är de tre olympiska spelens finalplatser. Tittar vi på VM, ja, då hade vi i Aten 4.
Det är OS i Aten.
Ja, OS. Nu har jag slarvat. Jag gör, förlåt mig. Låt mig ta om allting från början. Sydney 7 finaler. Aten 4 finaler. Beijing 5 finaler. London 6 och Rio 6. Vi ligger där någonstans alltså.
Med ett litet frågetecken för en del av det början i det material vi har, så att om någon upptäcker att oj, det skulle ha varit en mer eller en mindre vid något, så får ni ha vad heter det nu, tålamod med oss.
Ja, vi tittade alltså på de VM:en som föregick olympiska spel, och då har vi tittat på det VM:et som fanns i fjol, det vill säga i Kazan. Där hade vi 12 stycken finalplatser. Jämför vi det med till exempel Melbourne som gick 2007, året innan Beijing OS. Där hade vi också 12 stycken finaler. Kan man dra någon slutsats och tycka någonting om de här för OS-VM-tävlingarna, eller?
Nej, man får nog akta sig mer för det. Det här begreppet att är man bara väl framme där, så är det vägen till succé. Den får man nog vårda sin tunga lite kring. Det är klart att det är mycket bättre att vara långt framme ett år före, men man får nog akta sig för slutsatserna. Trots allt så är simningen väldigt olympiskt inriktad. Det är först när det är OS, alla har förberett sig, alla är liksom 100-procentiga. Och det är klart, sen är det ju en sjunkande skala, att ett VM i lång bana är ju då nästa ställe där det är väldigt många med, men ibland saknas det en del. Förra året gjorde ju till exempel USA ingen större satsning mot VM och simmade ett ganska dåligt VM. Så att nej, man drar inga slutsatser. Vi kan bara konstatera att så är bilden.
Mm. Ja, det finns många sätt att utvärdera det här i med känslor, med strikta fakta, dela upp det på grenar, titta på olika förutsättningar och det ena och det andra. Så där lite, om vi använder ganska övergripande, svepande formuleringar, sedda ur våra ganska klororienterade, skadade ögon. Vad är din känsla då av det VM:et som, eller OS som har precis varit?
Oerhört skönt personligen för Sara och i viss mån för Carl Jenner och för alla oss simintresserade att 16 år av medaljtorka är bortsopat. Och därmed är vi på väg att återställa den här parametern som säger att vi tar ungefär 1,7 medaljer per OS sett över tid. Men den extra mediehysteri att det här har varit så bra för svensk simning, den är lurig. Där måste man nog gräva väldigt djupt i de olika för att få med sig underlag som i sin tur kanske leder till lite andra beslut när man planerar framåt.
Mm. Om du bara skulle peka på en enda sak som du tycker att man skulle förändra fram till Tokyo OS 2020 för svensk simträning på högsta nivå, vad skulle du göra då?
Jag tycker man är fortfarande alldeles för placeringsorienterad i alla tävlingar, på sumsim, på junior-SM, på SM, när man är ute på mästerskap, och då ibland glömmer man bort att titta på hur man har utvecklats. Att ha mycket mer fokus på, har jag tränat ett år så ska jag ställa kravet att jag simmar fortare året efteråt. Och i den påsen ligger ju då till exempel, har man identifierat brister som man har tekniskt, i till exempel de fasta momenten, så vill man ju inte att samma brister kvarstår. Och där ibland tycker jag att en bra placering suddar ibland bort verkligheten.
Mm. Visdomsord från herr Jansson. Som avslutning på vår utvärderingsdel av den svenska OS-insatsen. Vi kommer säkert tillbaka och tycker lite mer om det. Om vi snabbt bara ska ta ett hopp över sundet och snabbt för deras del, så slipper de det arbetet i Danmark. Utvärdera vad de gjorde. För där hände det ju verkligen saker på slutet.
Ja, om man tittar på danska laget kan man ju säga att de åker ifrån Rio med ungefär samma problemställningar kring utvärderingar för de som de hade planerat för att ta medaljer och slå personliga rekord. De lyckades ju inte alls egentligen, inte ens i silverlagkappen igår natt var det ju egentligen optimalt, trots att de slog Europarekord och tog en bronsmedalj. Så där är det väldigt likt problemställningen för Sverige. Och sen är det ju intressant att hon då som kliver fram, den kanske mest anonyma utav den här stjärnkvartetten, Pernille Blom, hon var nära att sluta i vintern, som gjorde ett träningsuppehåll och kände inte alls att det här var någonting. Och det tycker jag är intressant, för det är något jag har lite grann sprungit på i många olika idrotter, inte bara i simningen men även i simningen, de som bryter mönster på ett eller annat sätt efter att under flera år ha tränat likartat och så vidare och kanske fått en stagnation, de som bryter mönster även på grund av sjukdom, Så ibland ser man en väldigt positiv effekt när de kommer tillbaka och jobbar vidare. Hon hade ju dessutom lite magproblem under själva OS-dagarna som gjorde att hon, det var ju osäkert en dag om hon kunde simma en lagkapp för Danmark. Så att det var intressant, men det blev ju ett glädjefnatt i Danmark av förståeliga skäl.
Det var ju första danska guldmedaljen i simning sedan 1948, och snacka om medaljtorka på åtminstone på den högsta nivån, så att man förstår ju att glädjen var fantastiskt stor. Kul.
Och så nu hoppas ju jag att hon får en stjärnstatus här med tanke på det, för det är klart att det ligger djupt i simdanskarna att det handlar om Jeanette Ottesen, Lotte Friis, Rikke Møller Pedersen och Mie Nielsen, men ingen av dem har faktiskt en guldmedalj.
Nej. Och helt plötsligt så blev hjälpryttaren den stora stjärnan.
Ja.
Ja, intressant.
Ja, det är häftigt. Mm. Ja. Alltså, vi tippade ju här i podden att, eller jag tippade ju med hjärtat så där, det blir 5 svenska medaljer och Danmark tar 3. Vi vinner med 5-3. Nu vann vi ju med 3-2, men det var ju definitivt inte Pernille Blom jag tänkte på när det gäller dansk medalj.
Nej, där var vi lite fel ute.
Ja.
Jaha, internationellt i övrigt så ska vi också titta på en lätt utvärdering, hade vi tänkt. Men vi kommer tillbaka till de siffrorna och den statistiken alldeles strax. Ja, då har vi kommit till vår, ska vi kalla det, sista del av utvärdering av de olympiska simspelen anno 2016, åtminstone i det här programmet. Och då ska vi titta lite på hur utvecklingen har varit de senaste åren. Vi har fått hjälp med lite material här. Christer Magnusson har hjälpt till med lite utvärderingsmaterial och satt in oss i hur det egentligen har gått förhållande till tidigare mästerskap. Ska du lite kort redogöra för hur det har sett ut när det gäller den redovisningen?
Ja, om man då lite svepande kan man uttrycka sig att det genomgående på herr- och damsidan krävts snabbare tider i Rio än i London för att gå till semifinal och final. Och det är på en nivå på ungefär 0,4% snabbare. Så att det är ingen revolutionerande utveckling där. Man kan säga att den lite grann har planat ut utvecklingskurvan för världssimningen på ett vis. Det var ju ett väldigt hack i den där kurvan i samband med direkt VM till exempel. Tittar man på att vinna medalj, då krävdes det lite mer för att nå medalj. Alltså på damsidan krävdes det lite bättre i Rio än i London, och egentligen kanske också på herrsidan, men inte riktigt. Däremot om man tittar på topprest, alltså vinnartider, då är herrarna lite sämre på totalen än i London. Damerna är lite bättre. Så skulle man då packa ihop det här, kan man säga att troligtvis så kommer vi, om ingen regeländring eller andra saker vi inte styr över tillkommer, så kommer vi kanske se en lugnare resultatutveckling framöver än den vi har haft bakom oss under 20 års tid. Mm.
Ja, det tror vi.
Ja, det skulle man kunna Ja, det tror vi. Eller tror jag, alltså om man ska följa det här, och det är väl kanske rimligt någonstans att tro att även om det finns mycket att förbättra, även om det fortfarande är som det var nu i år, Pernille Blume som inte är så snabb första 50, hon vinner OS-guld. Förra året hade vi Jenny Johansson som inte är så snabb till 15 meter, hon vinner VM-guld på 50 bröstsim. Usain Bolt är inte så snabb första 15, han vinner OS-guld. Så det är klart att det finns saker som kan hända om den kompletta idrottsmannen dyker upp.
Ja, det blev ju inget sån här rekordras under VM, det kan vi notera. Tyckte det såg ut första dagarna som det skulle bli väldigt mycket rekord. Jag kan väl säga så här att jag tittar in här lite hur det ser ut, men av världsrekorden så slogs 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 av 8 slogs första eller andra dagen. Eller i de grenarna som började första dagen. Sen tog det slut i rutan där när det gäller världsrekorden.
Det kan man ju lite grann filosofera kring. Kan det vara så här att de här för stor del av världen annorlunda tävlingstiderna gjorde att det var svårt att hålla energinivåer och allting uppe på en bra nivå, att det var därför som rekorderna uteblev mer i slutet. Det blev ju några i slutet också. Det var väl i sista passet så var det väl världsrekord på 100 rygg till exempel i medellagkappen för herrarna.
Ja.
Men
och på 800 frisim också.
Ja, ja, Lidecki, ja. Nej, det var ju dagen före det. Ja, men det var i slutet av mästerskapet. Ja. Samtidigt som framförallt när jag jobbade som ansvarig så försökte jag ju se vilka nationer klarade att hålla trycket uppe genom mästerskapen, och då kunde man ju konstatera att Sverige var väldigt duktiga på det. Inte bara i Kazan förra året, utan det är faktiskt, kan man se tillbaka genom åren, att Sverige har varit väldigt duktiga på att hålla uppe kvaliteten mästerskapen igenom. Det skiljer ju nu det här OS:et ut från den bilden när det gäller den svenska truppen.
Det är rätt intressant också. Gör jag en annan tolkning. Tittar inte jag på simmarna, men intresset från allmänheten, den kan jag ju genom att se hur mycket folk som går in och klickar på sidor. Det avtog, det var oerhört mycket klickar i början på veckan. Sen tappade man fokus och orkade inte med. Det blev för mycket kanske. Och på slutet så var det rent torka. Nu är det, hänger det samman med svenska insatser också, det ska sägas. Men det var väldigt remarkabelt hur du tappade på slutet, även om det fanns svenska grenar med i spelet.
Vi får säkert, vad heter det, tillfälle att komma tillbaka när vi kommer att springa på mer fakta som vi idag inte har kring som skedde i Rio, så att vi kommer säkert att ha någon podd, kan jag tro, om där vi pratar mer om Rio. Och då skulle jag bland annat vilja, även om det inte är direkt Rio-baserat, kasta ur mig en liten brasklapp att på långdistans på herrsidan simmar man egentligen inget fortare idag än man gjorde för 30 år sedan, 40 år sedan.
Det har vi tittat på.
Ja, lite. Ja, alltså, skillnad är det ju, men den är ju egentligen väldigt lite om man tar bort det som har skett i vändningar. Och det är lite intressant.
Ja, från alltså Brian Goodell 1976 i Montreal.
Ja, och då vann han på 15.02.
Ja, sen har det gått ner 28 sekunder.
Ja, något ens.
Och
ja.
Nu säger vi inte mycket mer om det, så ska försöka att sortera ut och titta på det där och jämföra lite, så ska ni se, det är rätt intressanta siffror. Jaha du Jansson, känns det bra nu? Har du fått ur dig vad du tyckte om OS och är du nöjd så här långt?
Vi blir ju gärna lite åsiktsmaskiner i det här programmet, och det är ju en fara, men lyssnarna får stå ut med att vi tycker till lite grann. Så jag är nöjd.
Ja,
nu ska jag ut och fortsätta och hamra och spika och greja.
Ja, du bygger till en våning till på huset.
Ja, det gör jag. Och förra veckan blev ju inte riktigt som jag hade tänkt mig på grund av vädret. För att jag vill inte att det regnar in i de underliggande skikten och det är svårt att täcka och grejer. Men den här veckan ser det stabilt ut, så att
ja,
då ska
bra.
Vi ta igen den förlorade marken.
Ja. Lycka till, säger jag. Det var podd nummer 42. Det kommer väl förhoppningsvis en 43 i pipelinen om ett litet tag. Fram tills dess så säger vi hej och tack.
Tackar.